Jag kan för mig själv notera att det har varit väldigt mycket tal om verksamhet idag. Och man kan ställa sig frågan, hur mycket aktivitet ska det vara i en kyrka egentligen? Ibland, och nu är det lite naturligt, nu drar allting igång för oss. Men jag tillhör dem som tror på en aktivistisk kyrka. Men vi har en kallelse i våran tid och i våran stad. Och ord ska vi använda, men handlingar talar alltid mycket mer än våra ord. Så det betyder att när vi böjer våra knän vid Kristi kors, när vi blir lärjungar, när han kallar oss till sig, så skickar han sen också ut oss. Och då blir det aktivitet. Det blir verksamhet. Och nu ska ingen liksom gå under bördan av vår verksamhet. Det är inte tanken, utan alla kan vara med någonstans. Man hittar sitt hörn. Men det är faktiskt en börda. Kristus kallar oss att bära hans ok. Det är en lätt börda. Det är en härlig börda att bära. Men det är aktivitet. Guds folk måste märkas, synas och höras. Och då måste vi göra grejer. Jag tillhör dem som tror på det. Under 4 söndagar nu så ska vi ägna oss åt temat för den här världens skull, som handlar om församlingens uppdrag i vår tid. Och vi gör det som en språngbräda in i kampanjen Det finns hopp, som har ett särskilt syfte, ett särskilt ärende in i vår tid, som vill adressera allt utanförskap, all kriminalitet, all psykisk ohälsa, allt missbruk, allt det där som är mörker i människors liv. Där slår vi följe med Heart of Evangelism och vill vara liksom en murbräcka och göra skillnad. Och vi behöver förbereda oss för det, som individer och som folk. Ett bibelord som ligger till grund för våra tankar hittar vi i Efesierbrevet 3:8-11. Och jag återkommer ofta dit när jag funderar över församlingens uppdrag. Det står så här. Det är Paulus som skriver om sig själv och sin egen tjänst. Ja, den allra obetydligaste av alla heliga har fått denna nåd. Att ge hedningarna budskapet om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus. Och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från världens början varit dold hos Gud. Som har skapat allt. Nu skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Detta var den avsikt med världen som han förverkligade i och med Kristus Jesus, vår Herre. Församlingens uppdrag är stort, det är vackert och det är utmanande. Där är liksom Paulus, han nästan hittar inte tillräckligt svulstiga formuleringar när han ska reflektera över vad kyrkans roll i världen är. När Jesus dog för dig, för mig, för hela världens synd, så uppfylldes Guds avsikt med världen. Och vi, de allra obetydligaste av alla heliga, har fått denna nåd att ge Malmö budskapet om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus. Det är det vi gör när vi har barnverksamhet, när vi har ungdomsverksamhet, när vi har diakoni, när vi har sång och musik, när vi gör allt det där som vi gör tillsammans, när vi är värdgrupp, när vi är liksom, ni vet, när vi står på förbönsplats. Det är vårt sätt att predika tillsammans. Att ge världen denna outgrundliga rikedom. Det är vårt uppdrag. Och det ska vi tala om. Vi ska tala om profetens röst. Vi ska tala om världens ljus. Vi ska tala om hoppets rike. Och vi ska tala om helandets plats. Och jag ser väldigt, väldigt mycket fram emot detta. Jag tror att Gud vill göra någonting med oss när vi samlas och lyssnar till hans ord. Profetens röst har blivit mitt uppdrag. Eller ja, jag valde det själv. Ja, jag är inte tilldelad detta, utan jag har själv suttit och knåpat och tänkt och känt att detta med att reflektera över vad en profetröst är för någonting tror jag är jätteviktigt. För ibland så tenderar vi i kyrkan att förminska betydelsen av vad profeten är. Vi kanske tänker att det handlar om någon som ställer sig upp i en gudstjänst och ger en hälsning ifrån Gud. Det kan det vara. Vi tänker ibland att det kan handla om att ge en personlig hälsning, en uppmuntran som kan vara en hälsning från Gud in i en annan människas liv. Det kan det vara. Men jag tror att det är också mycket, mycket mer än det. Jag tror att det är att ha ögonen på samtiden och förstå vad Gud vill göra. Jag tror att det handlar om att se att Gud är och färde. Jag tror att det handlar om att detektera var någonstans Gud rör sig och hur vi ska agera för att öppna upp för Guds rike i vår tid, i vår samtid. Därför har profeten alltid en blick mot samtiden och ett öra mot himmelen och kan hjälpa oss att tolka och förstå vår nutid. Och profeten är också faktiskt väldigt ofta en aktivist som talar för jämlikhet, som talar för rättfärdighet, som talar för rättvisa och som ryter ifrån när ondskan tar plats i världen. Då kliver profeten in och säger stopp. Så här ska det inte vara. För att bearbeta de här frågorna och kanske några fler, jag vet inte, så vill jag idag utgå ifrån en av de större profeterna, Hesekiel. Det finns tre stora profeter, Jeremia, Jesaja och sen Hesekiel. Profetböckerna har oftast samma disposition ungefär. Det handlar om att en människa blir kallad av Gud och i den där kallelsen så uppfattar man Guds härlighet och så gör man mer eller mindre lyckade försök att liksom återbeskriva den där härligheten med mänskliga termer. Det är oftast väldigt svårt. Sen följer en ganska lång, tung radda där profeten adresserar människans synd och liksom talar klarspråk med människor. Ni är ogudaktiga, ni tillber fel gudar, ni syndar mot varandra, ni har ihjäl varandra, ni är orättvisa med varandra. Och sen så kommer någon sorts crescendo på slutet. Men om ni omvänder er så ska Gud ställa allting till rätta. Det finns ett löfte om en härlighet, det finns ett löfte om ett rikt liv, det finns löfte om glädje liksom, bortanför det där. Så härlighet, skärp dig, Gud kommer att förlåta dig om du vänder om, ungefär. Så kan man säga att dispositionen är i profetböckerna. Men om vi dyker in i de här texterna, vilket kan vara ganska svårt, så framträder en rik palett som jag tror kan hjälpa oss i vår tid, i vårt uppdrag, i vår utmaning att vara en profetröst i Malmö, så tror jag att de gammaltestamentliga profeterna kan ge oss lite nycklar. Och det är de nycklarna jag vill försöka skramla lite med tillsammans med dig idag. Vi ska läsa bara de inledande verserna i Hesekiel när Gud kallar honom till profet. Bakgrunden är den att Israel befinner sig i fångenskap, i den babyloniska fångenskapen. Detta är ett nationellt trauma och egentligen betyder att Gud har tagit sin hand bort ifrån folket. Man har inte längre sitt land, löfteslandet, det som blev lovat genom Mose, ni vet, när man vandrade in där och som Josua var med och man intog ett land som var givet av Gud. Det har man inte längre som sitt land, utan det är ockuperat. Och på den här tiden så betedde sig ockupationsmakterna så att man tog eliten, den religiösa eliten, den politiska eliten, och så tog man dem i fångenskap och så tänkte man att det skulle bli assimilering och så skulle liksom den nationella identiteten suddas ut och på det sättet så kunde man liksom expandera sitt imperium. Och i den där fångenskapen befinner sig Hesekiel, för han är präst. Så han tillhör den religiösa eliten. Han känner den där nationella traumat, sorgen, Guds frånvaro och vilsenheten. Men så möter Gud honom. Och då står det beskrivet så här. Under det 30:e året på 5:e dagen i 4:e månaden när jag bodde bland de bortförda vid floden Kevar öppnades himlen och jag såg en syn från Gud. Den femte dagen i månaden, det var under det femte året av kung Jojakims fångenskap, så kom Herrens ord till prästen Hesekiel Busis son vid floden Kevar i Kaldén. Där rörde Herrens hand vid honom, och jag såg en stormvind komma från norr, ett väldigt moln med flammande eld omstrålat av ljus, och längst inne i elden glimmade det som av vitt guld. Längst där inne tyckte jag mig se fyra varelser. Och om du fortsätter att läsa den här texten så kommer du att häpna över hur märkliga de här varelserna är. Jag fick läsa det flera gånger för att överhuvudtaget få någon typ av grepp om vad det var Hesekiel såg. De hade fyra ansikten, ett åt varje håll. De hade raka ben utan knän för att de skulle kunna gå åt alla håll och kanter. Och de hade inte fötter utan någon typ av hjul på fötterna som snurrade åt alla håll. Någon sorts klothjul så att de kunde snabbt ändra sig. Och liksom. Och sen hade de vingar som änglar har och lite sådär. Mycket märkligt. Så jag läser inte det. Men när Hesekiel har liksom haft en... Alltså tänk dig själv, försök att beskriva Gud. Ja. Så tedde sig anblicken av Herrens härlighet, säger Hesekiel. Så tedde sig anblicken av Herrens härlighet. Och när jag såg detta föll jag ner med ansiktet mot marken och jag hörde någon tala. Människa, sa han, res dig upp. Jag vill tala med dig. Det här låter ju nästan verklighetsfrånvänt. Vem kan ens relatera till detta med syner, märkliga varelser och så Guds röst mitt i allt? Men jag tror att det här går att översätta. Jag tror att Hesekiels liv och hans syner och hans upplevelse av Gud går att översätta till vår tid. Det är ett rikt bildspråk här som i någon mening har gått förlorat. Men jag tror att hans budskap, hans syner och kanske framförallt hans sätt att förkunna är ett tilltal till oss i vår tid. Och det kan vara en hjälp när vi ska försöka axla manteln att vara en profetröst i Malmö 2025. Och några saker skulle jag vilja lyfta fram idag. För det första så märker ni att Hesekiel är bortförd. Han är inte där han ska vara. Och hans folk är inte på den plats där Gud hade tänkt att de skulle vara. Exilmotivet kommer igen i Nya testamentet. Men då är det vi som lever i syndens fångenskap här på jorden. Och vårt förlovade land, det är inte Israel utan det är himlen. Så här skriver Paulus i Filipperbrevets tredje kapitel. Vårt hemland är himlen. Och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss. Herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har kraft att lägga allt under sig. Exilmotivet går igenom alla brev och hela Nya testamentets världsbild. Vi är gäster och vi är främlingar här på jorden. När vi har fått smak av Gud så har vi också blivit medborgare i ett annat rike. En annan plats. Där ingen sorg, där ingen klagan, där ingen synd, där ingen död ska finnas mer. Det är vårt hem. Och det betyder, min älskade vän, att när ditt liv går sönder så den påminner sig till dig om att du är skapad för helhet, inte för brustenhet. Det är på sin plats att det gör ont, för det är inte som det ska vara. Och när det är kaos i ditt liv så är det en hälsning till dig, du är skapad för frid. När dina relationer går sönder så är det en påminnelse om att du är skapad för försoning. Jag tror att en sann profet gör rätt i att definiera sig själv som den som också lever i utanförskap. Ibland hör jag en och annan som tror sig vara profetröst. Men de sätter sig på en ganska hög och upphöjd pedestal. Och adresserar synd i världen, adresserar orättfärdighet. Och uppfattas själva som ganska rättfärdiga. Hesekiel är också bland de bortförda. Guds folk, så frälsta vi kan vara, så härligt liksom medvetna om vårt andra hem. Men synden är en verklighet i våra liv också. Vi kämpar och vi brottas, var och en av oss. Så när vi blir en profetröst i vår tid bland de som inte hör hemma, för de som livet inte har blivit som det var tänkt att bli, så är vi en del av det. Jag ropar från de som också har ett annat hem, ett annat plats. Gud hade tänkt någonting större, Gud hade tänkt någonting bättre, Gud hade tänkt någonting helt för oss. Det är vårt rop i den här tiden. Jag vill också bara kort nämna någonting om mystiken. Det märkliga i den här texten. Så tedde sig anblicken av Herrens härlighet. Och när jag såg detta föll jag ner med ansiktet mot marken. Jag tror att vi är kallade till att hjälpa människor in i förundran. Vet, allting som vi gör här i kyrkan går tyvärr inte att förklara. Gud griper in i vår tid. Du kan få möta Gud. Det kan se olika ut för oss var och en. Vi är olika som människor. Ibland kommer Gud med känslor, ibland kommer Gud med aha-upplevelser, ibland kommer Gud med saker och jag står där och är förundrad. Jag begriper inte. Och skulle jag försöka till att förklara när jag får uppleva Gud, så skulle det säkert låta som Hesekiel. Ja, det var varmt och det var ljust och det var... Jag vet inte. Jag förstår inte. Men jag förundras. Jag vet att Gud är här. Och jag tror att vi kan vara med och svara på den hunger som finns i vår tid efter Gud. Inte bara genom ett rationellt resonemang. Inte bara genom att studera Bibeln. Allt det ska vi göra. Men jag tror också väldigt, väldigt mycket på den här förbönsplatsen. Där vi lägger händerna på den sjuke. Där vi lyssnar på dig som inte har fått ett uppehållstillstånd. Där vi hör ropet från den som är hemlös. Vi ber om lägenhet. Vi ber om uppehållstillstånd. Vi ber om hälsa och läkedom. Och Gud kan gripa in. Jag tror det. Jag begriper inte. Jag kan inte förklara det. Men jag tror på det. Den här typen av profetlitteratur är ofta återgiven med ett rikligt bildspråk. Och mycket av de här bilderna går oss förbi. Men med hjälp av kunniga teologer som ägnar sitt liv åt att nörda ner sig i antik historia och gammalt bildspråk, så kan man snappa upp mycket, mycket vackert. Vinden från norr är ett sånt exempel. Hesekiel hör en mäktig vind dåna ifrån norr, och därifrån kommer Gud. Det nordliga väderstrecket var minst utforskat och mest fruktat. Folket från norr ansågs vara vilda, hänsynslösa och hårda. Det är väl vi det då. Lite längre fram i Hesekiels bok så hotar folken Gog och Magog. Det tecknas någon sorts slutgiltigt krig på jorden. Och där de här folken kommer ifrån norr. Och då tänker jag för mig själv. Så typiskt Gud att också komma ifrån norr. Jag tror nämligen att Gud kommer mitt i ditt mörker, mitt i din rädsla, mitt i din ångest, så är Gud där. Vi vallfärdar till kyrkan, det ska vi göra. Vi tillber Gud i det här rummet, det ska vi göra. Vi upplever Gud i det här rummet och det ska vi göra. Men jag är helt övertygad om att Gud är närvarande vid varenda människa som i vilken situation som helst, när som helst, vänder sig till honom i det mörkaste av mörkret. Och jag har hört många människor som har berättat om hur man i efterhand kan beskriva sin sjukdom som en välsignelse. För då var Gud nära. Man upplever liksom det som har gått sönder som en välsignelse. För om jag inte fick uppleva det så kanske jag inte hade fått uppleva Gud så nära. Därför vill jag säga till dig, du som tänker idag, jag lever i mörker. Gud kommer ifrån norr. Gud kommer i ditt mörker. Gud kommer mitt i det du är allra mest rädd för. Där är Gud. Den 23:e psalmen skriver David. Och jag läser från 1917, för de har ett mustigare språk just här. Om jag och vandrar i dödsskuggans dal så fruktar jag inget ont, till du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Det här är en hälsning till dig som upplever ett gastkramande mörker i ditt liv. Gud är där. Gud är där. Rabbinerna, de har slitit sitt hår när de har läst Hesekiel. För Hesekiel har en helt annan ton när han talar om synden. Alla de andra profeterna, de talar om Israels synd. Om folkets synd. Men Hesekiel, han adresserar på ett besvärande sätt individen. Ditt liv, ditt ansvar. Var och en måste ta ansvar för sin egen synd. Så här skriver han i det 18:e kapitlet, de fyra första verserna. Herrens ord kom till mig. Hur kommer det sig att ni använder detta ordspråk i Israel? När fäderna äter surkart får barnen ont i tänderna. Så sant jag lever, säger Herren Gud. Ni ska aldrig mer använda det ordspråket i Israel. Allas liv tillhör mig. Faderns liv tillhör mig, likväl som sonens. Det är den som syndar som ska dö. Tänkte du, det var ett härligt ord för en kickoff. Vilken uppmuntran. Det känns behagligt. Nu läser inte vi de här profettexterna då de skrevs. Vi läser dem i det nya förbundet. Vi vet att Jesus har tagit all synd på sig. Vi vet att syndens lön är döden, men problemet är redan löst åt oss. Jesus har klivit upp och tagit det här straffet. Det är så vi läser de här böckerna. Och då är det den största glädje för mig att konstatera att allas liv tillhör Gud. Det är så mycket idag i vår tid som är på något sätt ärvt. När jag möter människor som lever i utanförskap och kriminalitet så är det ju 9 gånger av 10 som farsan har gjort det. Brorsan är där. Alla ungarna i skolan var det. Alltså man är fången av ett sammanhang. Man på något sätt kan identifiera sig med det där att liksom ärva synd. Och när man talar till en grupp människor. Jag tycker det är ett hemskt ord att tala om dem som lever i utanförskapsområde. Tänk dig själv att liksom, det står så, man pratar så om där du bor. Här är mitt hem, här bor jag. Och du måste inte vara en del av det som är din gård, din familj, ditt sammanhang. Du har ett eget liv. Du har möjlighet att när som helst böja dina knän vid din säng och säga: Jesus, ta hand om mig. Och så bryts du ut ur ditt sammanhang. Du placeras in i ett nytt rike. allas liv tillhör mig. Du måste inte vara dina fäders misstag. Du måste inte vara din pappas frånvaro. Det finns ett nytt liv för dig. Det finns en ny plats för dig. Ett nytt hem. Ett nytt sammanhang. Och Jesus Kristus har gjort det möjligt för dig att bryta dig loss ur det som du upplever vara mörker och tvungenhet i din närhet. Så till sist så vänder vi oss till en av de vackraste synerna som Hesekiel har. Och vi hoppar till den där delen som handlar om framtiden och hoppet. För han har en otroligt härlig bild om vad livet från Gud kan innebära. Genom Hesekiel så lovar Gud att han ska samla alla de som lever i förskingring. Han ska visa sin helighet genom att återupprätta Israel. Och Hesekiel får i en syn se staden, han får se murarna, han får se byggnaderna och han får se ett återupprättat Israel och Jerusalem i härlighet. Och när han studerar templet så ser han något märkligt. Han ser en ström av vatten som flyter genom det torra landskapet från tempelberget ner mot Döda havet. Och jag vet inte, många av er har varit i Israel eller så har de varit i annat kargt ökenlandskap. Att bara tänka sig att en härlig frisk flod strömmar genom det här området får det liksom att vattnas i munnen. Man ser hur jorden bara suger upp det här vattnet. För det är torrt och eländigt där. Och när Hesekiel får se den här synen så står Guds ängel där. Den som har haft mätsnöret och mätstickan i sin hand och som har måttat upp landet igen och gjort precis som Josua gjorde när Guds folk skulle in i Israel. Han har liksom gett dem deras landlotter. Här ska ni bo. Här ska du bo. Du ska inte vara i fångenskap längre. Det här är ditt nya hem. Det här är ditt nya liv. Här är jag. Här runt templet, runt Guds härlighet. Här ska ni bo. Och så kommer den där märkliga floden som strömmar ut ur templet. Och så säger Guds ängel till Hesekiel, kom, du kan gå över. Och så går ängeln över, eller Hesekiel går över och vattnet räcker honom till anklarna. Och sen så är det som att ängeln har flyttat till andra sidan. Nu kan du gå över här borta. Och sen går vattnet upp till knänen. Och sen så går vattnet upp till midjan. Och till slut konstaterar Hesekiel, han kan inte stå i den här strömmen. Han bara förs med, han virvlar runt i det där vattnet. Men sen är det som att han kommer till sina sinnesfulla bruk. Och så står det så här ifrån den 7:e versen i det 47:e kapitlet. Då jag kom tillbaka så såg jag att det växte tätt med träd längs flodens båda stränder. Och han sa till mig, detta vatten flyter genom landet österut, strömmar ner i Jordandalen och rinner sedan ut i havet så att det salta vattnet där blir friskt. Där floden rinner ut ska det vimla av liv i vattnet. Fisk ska finnas i överflöd. Där detta vatten rinner ut blir allt vatten friskt. Där floden rinner kan allt leva. Fiskare ska stå längs stranden. Från en geddi till en glaim ska deras nät ligga på tork. Fisk av alla de slag ska finnas där i samma överflöd som i Medelhavet. Men gölar och dammar ska inte bli friska. De tjänar till utvinning av salt. Men längs floden, ut med båda stränderna, ska alla slags fruktträd växa. Deras blad ska inte vissna och deras frukt aldrig ta slut. Varje månad bär de ny frukt till de får sitt vatten från helgedomen. Deras frukt ska ge föda och deras blad ska ge läkedom. Gode Gud, fick det vara en sån ström ur mitt liv, ur ditt liv, ur vår gemenskap som nu är det nya templet. Att när folk fick åka förbi den här kyrkan så fick de förstå och veta att här finns liv på riktigt. Här finns det en möjlighet för mig att få ett värdigt liv. Här finns det människor som ser till mig, som förstår mig, som hjälper mig, som ber för mig. som tror på en Gud som kan gripa in i mitt liv, men som också är beredd att läsa läxan med mig. Att lära känna mig. Att kanske ge mig mitt första arbete. Att tro på mig, att lita på mig, att ge mig ett annat sammanhang. Om jag nu behöver bryta upp från det som mina fäder har ställt till mig i mitt liv, vart ska jag då vara någonstans? Här är din landruta. Och här finns det liv. Liv i överflöd. Den här synen talar till mig på tre sätt. Jag tänker att det gudomliga inte är begränsat till templet. Gud talar om en ny tid. Han talar om den tiden då förhänget brast mitt itu. Och ibland säger vi att vi har tillträde till det allra heligaste. Men jag undrar om det inte är så att Gud äntligen har tillträde till sin skapelse. Att Gud är utsläppt ur templet. Att röra sig fritt, att tala till hjärtan, att använda drömmar, att använda syner, att verkligen med sin helige ande dra in över vårt land. Hur kommer det sig att alla unga människor söker sig till kyrkan nu? Hur kommer det sig att, jag vet att Limhamns församling har liksom tredubblat sin konfirmationsundervisning på några år. Ja, jag har inte gjort något. Ni har säkert gjort jättemycket och pratat och vi har evangeliserat och missionerat, jag vet det. Men det är inte bara vi, Gud rör sig ju fritt. Tala till människor. Det gudomliga är inte begränsat till templet. Gud är inte begränsat till det här rummet. Utan Gud är en del av det naturliga livet. Det andra som den här bilden talar till mig är om att Guds närvaro skapar liv. Synden skapar död, Gud skapar liv. Detta är vår profetiska kallelse. Att föra fram liv, glädje, gemenskap, förutsättningar för goda relationer, hälsa, utbildning, fred, rättvisa, jämlikhet. Döda havet blir fyllt av liv. Har ni varit där någon gång? En oerhört sunkig plats alltså. Det liksom är verkligen dött. Och det roligaste man kan göra där är att flyta. Men annars är det väldigt obehagligt. Och att tänka sig att den platsen blir fylld av liv. Det är vår profetiska kallelse. Att leva det livet. Och det sista som den här texten talar till mig om. Ganska personligt, ganska ofta, är att livet är där. Mitt framför näsan på oss. Livet är där. Mitt framför näsan på oss. Och Gud är här med sitt mätsnöre. Och så säger han, varsågod och bada. Varsågod och hoppa i. Ta del av mitt liv. Ge dig hän. För den pingstkarismatiska kyrkan har den här berättelsen alltid handlat om den helige ande. När den helige ande får kontroll över dig och mig. När vi inte längre liksom begriper eller förstår. När vi drabbas av hänförelse. Och han är här. Då du har förlorat kontrollen. Du kan inte nudda botten längre. Du måste bara föras med i strömmen. Vad håller dig tillbaka? Är det tid? Är det prestige? Är det rädsla? Är det kontroll? Jag går ofta och nynnar på en sång. Bo Kaspers orkester har spelat in Björn Eidsvågs oerhört vackra sång som heter Floden. Björn Eidsvåg är en norsk musiker, sångare, låtskrivare men också präst. Och hans texter rymmer ofta ett väldigt stort existentiellt liksom, djup. Och så här skriver han när han försöker teckna den här rädslan över att inte ge sig hän. Det rinner en älv, en sugande flod genom livet mitt. Jag uppfylls av mildhet och frid när jag vadat ut i dess mitt. Och var gång som jag har vågat att bada i den blir jag hel och ren. Och jag känner ett lindrande ljus gå genom märg och ben. Nu undrar jag varför jag inte badar mer. Varför? Varför när jag vet allt det ljusa och goda som det ger? Det kan nästan verka som jag försöker att undgå dig. Att jag känner mig rädd för nåden och glädjen som du skänker mig. Förunderligt. Förunderligt. Ska vi resa oss upp, kyrkan? Du och jag är så hjärtinnerligt välkomna att ta ytterligare ett steg ut i den där strömmen. För våra verksamheter kommer inte att lösa ungdomars kris i Malmö. Våra aktiviteter kommer inte att vara hela lösningen. Utan att vi behöver vara ett Guds folk som har rört vid Faderns hjärta. Att han har fått tag på oss. Att det strömmar verkligt levande vatten ut ur oss när vi möter människor. Att vi har kraft att vara med. Att vi har ork och glädje. Att vi har kallelse att vara en del av allt det Gud vill göra i vår tid. I vårt sammanhang. I slutet på boken så delar Hesekiel upp landet. Han gör det som Mose och Josua en gång gjort. Varje stam får sin del, precis som innan ockupationen, deportationen och annekteringen. Kära vän, du hör hemma hos Gud. Du har din plats hos honom. Han har ett rum för dig. Han har en ny plats för dig. En annan plats än där du är nu. I sitt avskedstal så säger Jesus så här från Johannes 14. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att också ni ska vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sa, herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade, jag är vägen. Sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Och ni har lärt känna mig så ska ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom. Jesus är här. Har du aldrig sagt till någon, jag vill vara en kristen. Jag vill höra hemma någon annanstans än där jag är hemma just nu. Då kanske det här är din förmiddag. Who knows? Om du vågar dig ut i strömmen, ut i livet, ut i floden, så vill våra förebedjare bedja med dig och för dig. Och kanske har du varit kristen länge och bara känner att nu vill jag ha mer liv i mitt liv. Nu vill jag ha mer kraft, mer ork. Jag vill söka den där källan så att allt det här talet blir äkta. Så att min tro får flytta in i mitt hjärta och att det blir sunt och riktigt mellan mig och Gud. Varsågod. Guds ängel är här med ett mätsnöre i sin hand och mäter upp åt dig. Du kanske inte är redo att ge dig hän helt och fullt än, men då finns det en litet vadställe längre upp där du kan få smaka. Varmt välkomna i Jesu namn. Vad det än är i rummet som är behov i ditt liv, vi vill be för dig, vi vill be med dig. Herre, tack att du välsignar oss var och en. Du känner oss vid namn och du älskar oss så. Tack att du är varsam med oss. Tack att du är utmanande. Tack att du talar till våra hjärtan. Jag ber om mod i det här rummet nu, Herre, att ge sig ut i strömmen, att ge sig ut i vattnet, att ta tid med dig, att låta dig ta kontrollen, att låta dig helige ande ta kontrollen över våra liv. I ditt namn vi ber. Amen. Amen.
Tack för att du har lyssnat på undervisning från oss i Malmö Pingstförsamling. Så roligt att du tog del av det här. Om du blev berörd på något sätt, eller om du fick några tankar eller funderingar, eller om du tog emot Jesus, så vill vi jättegärna höra från dig. Du kan nå oss via vår hemsida www.malmopingst.se. Där finns kontaktuppgifter till alla våra pastorer, anställda och andra ledare. Du kan också nå oss via våra sociala medier. På Facebook heter vi Malmö Pingstförsamling. På Instagram heter vi Malmö Pingst. Du kan också ringa oss på 040 800 30. Har du något du vill att vi hjälper till att be för, så kan du mejla oss på forbon@malmopingst.se. Då når du vårt förbönsteam direkt. Tack än en gång att du lyssnade. Hoppas att vi ses framöver på gudstjänst på söndagar klockan 10:30 eller på någon av våra andra samlingar. Känn dig varmt välkommen. Ha det så bra så länge och Gud välsigne dig.